Sveriges fetaste studentradio. 99,1 och 91,1. Det är onsdag och klockan är 8 och som vanligt vid den här tiden så lyssnar du på Reverb här på Radio AF 99,1. Han är en av världens bäst säljande artister. Han dominerade 70-talet och slog ner The White Album från första platsen på topplistan. Trots detta har vi i Reverb aldrig spelat honom förrän idag. Vi talar givetvis om Elton John. Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Året var 1947 och vad hände?
Vad som hände var att en kille som hette Reginald Kenneth Dwight föddes i Pinner, Middlesex, någonstans, jag vet inte, på engelska landsbygden. Och denna Kenneth Dwight skulle bli en jäkligt stor artist, eller hur var det, Axel?
Precis, han skulle ha en låt som placerade sig på topp 40 från 1970, varje år då, från 1970 till 1996. Så han skulle då komma att dominera flertalet decennier.
Han skulle bli den åttonde bäst säljande artisten i världshistorien. Vi har hittat lite olika...
Ja, vår bedömning är att det är en åttonde, men det är lite felmarginal.
Vi har väl även hittat elfte någonstans, så ja. Det ligger där runt tionde någonstans i alla fall.
Exakt, det var någon sovjetisk artist som tydligen hade sålt mer. Hon är med på vissa listor, inte på andra, det är lite... Men vi ska inte prata om henne, vi ska prata alltså om Elton John. För
det
namnet han tog innan han... Är det någon som vet varför han bytte namn?
Jag tror att hans ursprungliga namn inte hade så mycket star power, utan han kände att när han valde då själv satt upp sin artistkarriär, att han behövde ett mer artistklingande namn.
Reginald kanske inte är den superstjärnan man tänker sig.
Nej. I alla fall, han var ett litet musikbarn, eller under kanske man säger, redan från början. Han började spela piano när han var 3. Och redan vid 11 års ålder blev han upptagen till Royal Academy of Music, som tydligen är en väldigt prestigefull skola i London. Men där var han ju ingen mönsterelev, utan han spenderade många dagar att istället för att gå till skolan åka tunnelbana, som han tyckte var skitkul.
Fast jag läste någonstans, det var någon intervju med någon av hans gamla lärare, som där det hade visat sig att han tydligen ändå var rätt så duktig, så det är kanske någonting som han har spridit ut, att han var det här lite, han inte riktigt brydde sig liksom.
Nej, det är hans egna ord, men man vet inte riktigt.
Och hans första claim to fame fick han ju med bandet Bluesology, som då, jag för mig att de var backupband till bland annat Isley Brothers när de var på turné i Storbritannien.
Precis, och i denna vevan så skulle han även möta kanske den man som skulle ge mest influenser för hans musik. Denna man hette Bernie. Thank you.
Elton John, Tiny Dancer. Så, vem var nu denna, var det Bernie?
Bernie Taupin. Taupin hette han i efternamn. Och hur träffades de, Axel?
De träffade för att vara på en anställningsintervju till ett skivbolag för mig, som då både ville anställning som låtskrivare, och båda fick väl jobbet och där parades de ihop då.
Precis, Bernie Taupin var ju alltså en textskrivare. Som skrev texter till låtarna. Och Elton John stod då för musiken. Och detta blev en superkombination, för Elton John var aldrig intresserad av att skriva texter.
Nej, och Bernie Taupin var inte särskilt lagd för att skriva musik. Så de utvecklade en form av symbios där de tänkte ungefär lika, och framförallt arbetade de väldigt, väldigt snabbt ihop.
Ja, de var ett väldigt effektivt par som jag förstått det. Han, Bernie, skrev texterna på bara några dagar, och sen så satte sig Elton en eftermiddag och var klar med musiken ungefär.
Ja, han satte sig ner och såg på texterna, och sen så kom han på några ackord och så spelade han in en låt, och sen var det text som han inte kom på någonting till, så slängde han det, och så väldigt effektivt.
Precis, och det ska också nämnas, till skillnad från väldigt många sådana här låtskrivarduo, så arbetar de fortfarande ihop och verkar trivas. Och
precis, de kom ut med den här skivan The Captain and the Kid, och jag tror det var 2008, där de tänkte tillbaka på sin karriär ihop, och det verkade rätt så lyckligt faktiskt.
Precis, och i denna stund då, vi är någonstans 1967, så är det ju nu Elton John kallar sig Elton John, och detta namn tog han från sitt gamla band där det var två medlemmar, en Elton Dean och en Long John Baldry, och så satte han ihop de två, så blev det Elton John.
Precis, det var ju efter att han hade spelat in, skrivit låtar då för bland annat Lulu, och jag tror att han och Bernie Taupin har gjort en låt för den engelska uttagningen Eurovision Song Contest som kom sexa, som tänkte, nu får vi satsa på vårt eget, och det gjorde de, och resten var historia. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time.
Elton John, Rocketman. Så han växte upp, började spela piano. Vad hände sen? Han mötte Bernie.
Ja, det är en liten kille från Sussex eller Wessex som träffar sin andra hälft. Och det blev perfekt, vad ska man säga.
Ja, precis. Det skulle hända mycket otroliga saker i deras karriär. De skulle hamna på de mest oväntade topplistorna och spela på de mest oväntade arenorna. Och det kan väl knappast tro när han växte upp där någonstans i Sussex.
Missex. Dessex.
Sex.
www.radioaf.se.
Den 14 april är det dags för Radio AFs basgerilla Frapp att inta Café Ariman. Om dubstep, drum and bass eller breakcore är något du gillar är det definitivt inte någonting du får missa. Kolla in radioaf.se för mer info.
Universitetsradion Svinksen. I Svinksen svarar rektor på dina frågor varje torsdag klockan 15.30.
Alltså gud, vilken dålig filmbok, restaurang, tv-spel.
Tycker du? Jag tycker det var en skitbra filmbok, restaurang, tv-spel.
Recensenterna, vi tycker åt dig.
Varje torsdag klockan 4.
400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor.
Vakna upp varje fredag till veckans roligaste nyheter.
Var och hur?
Jo, i Sodomog och morgon med Biggan och Kricke klockan 11.
Radio AF 99,1 och 91,1.
Du lyssnar på Reverb, programmet med stenkoll på Storbritanniens geografi.
Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Från den kritikerrosade skivan med samma namn, om jag inte minns helt fel.
Precis, från 1973, men vi går ju sakta fram i detta programmet, så vi befinner oss någonstans där vid 1970 ungefär.
1970, då har han släppt sin första skiva, och vad heter den?
Är det inte den som heter Empty Sky eller någonting sånt? Det var i alla fall ingen större hit, för den släpptes ju bara i Storbritannien. Och det var ju inte där han skulle få sitt stora break.
Nej, precis. Han, det var som vanligt skulle jag precis säga, även om det alltid är så, men amerikanerna såg väl storheten i honom som inte riktigt engelsmännen gjorde. Och kallade över han till Amerika, och Elton John sa med, nej, jag vill hellre stanna här i England. Det är här, jag har ju några fans här, så, men okej, då jag kommer över. I värsta fall kan jag köpa, kolla på några, i några coola affärer eller något sånt. Åkte över och resten var historia, eller?
Ja, precis. Det här var ju en tid då singer-songwriters verkligen började slå, bland annat Joni Mitchell, och jag tänkte jag mer på Cat Stevens, för att nämna några bara. Och då, han kom väl verkligen rätt då, han blev presenterad av Neil Diamond, fick jättebra recensioner och verkligen slog igenom i USA.
Precis.
Och det var, gick ju nästan så långt, så när han kom tillbaka till England så trodde alla att han var en amerikansk artist.
Just
Grey Seal.
Och nu börjar ju en synnerligen hektisk period för Elton John. Han hade ett löjligt kontrakt som innebar att han skulle spela in 2 skivor per år. Så han kom ju då ut med Mad Men Across the Water, Honky Chateau, Don't Shoot Me, I'm the Only the Piano Player på väldigt kort tid. Allt detta ledde fram till hans stora mästerverk Goodbye Yellow Brick Road.
Precis, och Elton John och hans band som ändå var ett ganska stort och trevligt gäng. De behövde lite omväxling och de visste att Rolling Stones hade åkt till Jamaica. Jag vet inte riktigt vilket album var Rolling Stones spelade in där, men det blev jäkligt bra.
Så de bara, vi drar till... Vad sa du? Goat's Head Soup från 68.
Ja, all right. Så de åkte i alla fall till Jamaica, men det var inte riktigt som de trodde, för att det var ju i praktiskt taget inbördeskrig på Jamaica vid denna tidpunkt. Så att det var mest, det såg mer ut som en militärbas när de väl kom fram. En militärbas med ingen utrustning. Så de... bandet var nära på att splittras, men till slut kom de i alla fall från Jamaica och spelade istället in i Frankrike. Och där producerade de denna superskiva. Och vad hände?
Det här slottet i Frankrike, som jag förstått det, så är det rätt så många andra artister som har spelat in skivor där också. Det är nästan lite känt för det väl till och med.
Ja, det är ett av de här klassiska chateauerna som ligger i Frankrike som många olika dekadenta rockmusiker dras till. Jag kan ju bland annat tänka på Rolling Stones fruktansvärda upplevelser i när de spelade in Exile on Main Street. Detta var ju då lite mer lyckat och resultatet blev ändå i stort detsamma.
Oh,
Elton John, Pinball Wizard. Det här är väl ändå en The Who-låt.
En riktigt fet låt.
Så varför spelar vi den idag?
Ja, du.
Det är ju faktiskt så att Elton John spelar The Champ i The Who's rockopera Tommy, som denna låten är ifrån. Och bara för att ge någon kort sammanfattning av handlingen, så handlar det om en ung pojke vid namn Tommy, vars far sticker iväg och slåss i någon form av krig, kommer tillbaka och blir mördad av Tommys nya styvfarsa, varpå han då blir blind och stum. Och har egentligen bara en positiv kvalitet, och det är att han är riktigt bra på flipper.
Hur kan man vara bra på flipper om man är blind?
Det var det som chockade Elton John också, för han var ju då flippermästaren i det lokala samhället, och han blev ju mycket, mycket överraskad när den här blinde killen kom in och slår honom. Och sen så är det väldigt mycket psykedeliska saker som händer.
Men jag hänger knappt med här. Alltså, var det The Who som skrev en rockopera som Elton John var med?
Exakt, men det var väl massa andra också som dök upp där. Jack Nicholson och...
Alltså, är det därför jag vet att det är en film? Alltså, är det en film vi snackar om?
Ja, jag tror det är en skiva som de sen valde att spela in. Jag är lite osäker på kronologin här, men jag vet att det är någonting som Pete Townsend fick för sig, att det här var en bra idé. Och det var ju 70-talet, så det mesta funkade ju.
Ja, alltså sånt här skulle ju aldrig hänt idag. För att jag kollar lite på rollistan här. Alltså, vi har ju Jack Nicholson, vi har Eric Clapton, vi har Keith Moon, alltså The Who's extremt excentriske trummis.
Tina Turner.
År senare. Tina Turner. Alla dessa i en film. Ja. Som är psykedelisk.
Den är väldigt konstig.
Är det någon av er som har sett den?
Jag har hört skivan ett antal gånger och så har försökt pussla ihop någon form av historia. Men det är verkligen konstigt.
Som sagt, det händer bara på 70-talet.
Peace out.
Du lyssnar på Reverb som ikväll kommer ut med Elton. Elton John och Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Viktor, Viktor. Ja?
Vad har du något att säga om den här låten?
Det är en jäkligt bra karaoke-låt. Den har förevigats i såna fina tv-serier som Scrubs och liknande. Men i alla fall, nej, nu får vi hålla oss till tiden vi är i. Det är 70-talet. Vad händer i Elton Johns liv?
Det är en annan tidsperiod än den vi lever i nu. För Elton John, han är ju homosexuell. Men han vågade inte komma ut som det då, utan han kom då ut först 73 som bisexuell.
Precis. Och detta ledde till att han 10 år senare, 1983 tror jag, gifter sig faktiskt med en kvinna.
Ja, trots att han vid den tiden visste att han var homosexuell.
Och det var inte helt lyckligt äktenskap. Det höll 3 år tror jag, något liknande.
Men detta sammanfaller väl i princip med vad som kallas Elton Johns dåliga period. Eller i alla fall av oss, när vi kategoriserar hans liv.
Precis, för då nådde hans album bara sådär 5:a på världstoppen.
Ja, om man säger att Elton John hade ett dåligt 80-tal, så var det ändå så att alla skivor han släppte sålde guld. Och jag tror att merparten av singlar kom topp 10, men det var en som kom topp 20. Men så det var inte riktigt lika bra som 70-talet, men ändå.
Hur är det, har han några barn?
Jag tror att han har det. Jag tror att han har adopterat. Men jag är lite dåligt... Jag vet att han är gift i alla fall. Han har gift om sig, och denna gången med en man. 2005.
Good for him.
Good for him.
Men i samband med den här dåliga perioden så hade han också lite problem med den gode Bernie Taupin, som började skriva för andra artister. Något som inte var helt uppskattat av Elton John.
Precis, och jag tror i och för sig John Elton John hade lite sig själv att skylla, för att droger började komma in i bilden, och Elton John var nog ganska svår att arbeta med i slutet av 70-talet, så att det hämmade nog hans kreativitet lite. Det är min teori.
Han missbrukade ju då både kokain och alkohol i stora mängder.
Som så många andra.
Ja.
Men i alla fall, han kom tillbaka i slutet av 70-talet och släppte bland annat A Single Man.
Just det, en mycket bra skiva med en av mina absoluta favoritlåtar, Part-Time Love, som vi förhoppningsvis kommer höra lite senare.
Precis, precis.
Tyvärr så börjar ju vårt program leda mot sitt slut. Någon som har en snabb sammanfattning?
Jag tycker det är intressant det här med Elton John och Bernie Taupin. Alltså man snackar hela tiden om Elton John, och Elton John är jäkla bra, men Bernie Taupin har gjort så mycket. Alltså han är ju liksom den vänstra benet liksom i musiken där.
Precis, Elton John är the captain och Bernie Taupin är the kid i deras otroligt musikaliska förhållande.
Precis. Vi som har sänt idag, det är i alla fall jag, Olof Stenström, Viktor Holmberg och Axel Wernbro. Fortsätt lyssna, för alldeles strax börjar Notion Classic, och vi hörs ju såklart igen nästa vecka. Ha det bra.